Det här är en podd från Svenska Yle.
Viktor Heikel, om jag säger Idlib, vad säger du då?
Jag skulle säga att det är en av de värsta humanitära katastroferna på gång i världen just nu. Och det är en av vaggorna för den här folkresningen mot Assad-regimen i Syrien 2011.
Ja.
Det är de här två sakerna som, ja, som kommer.
Som ploppar upp.
Som ploppar upp.
För vi ska alltså prata just om kriget i Syrien. Det här är nyhetspodden från Svenska Yle. Och jag heter Karin Götelid och jag har med mig Viktor Heikel. Nu är det ju så att jag och säkert många andra går omkring och tänker, eller har länge gått omkring och tänkt att kriget i Syrien ju är slut. Och det börjar ju då i tiderna för ganska länge sedan med då protester mot den diktatoriska presidenten al-Assad i Syrien. Och det var och försök att störta honom. Det ledde till ett långt och komplicerat krig. Där allt sammans ändå slutar med att al-Assad fortfarande har makten i Syrien, eller hur?
Precis. Efterdyningarna av folkresningarna i Egypten och Tunisien och Libyen och så vidare.
Den arabiska våren som vi kallar
precis.
Det. Ja.
Så reste sig också de demokratiaktivister och den opposition som fanns i Syrien trots den här diktaturen. Så fanns det en hel del folk som var villiga att gå ut på gatorna och protestera och kräva då en likadan liksom utveckling i Syrien. Men till skillnad från de här andra länderna så tog regimen hemskt snabbt i våld. Det urartade i massakrar hemskt snabbt och då så småningom började soldater ta sina vapen, lämna sina förband och sina förläggningar och börja gå till väpnat uppror. Till en början bara för att, så att säga, skydda sina hemstäder eller sina hembyar. Och sen så småningom så utvecklades det till ett regelrätt inbördeskrig.
Ja.
Som sen urarta i någon slags regionalt krig där stormakter och andra makter har blandat sig i.
Och där blev det ju sen då just så att al-Assad, presidenten, de facto utgick med segern. Men så finns då Idlib kvar. Varsågod och förklara.
Idlib är så att säga, det har varit hemskt länge en enklav där så att säga alla de här olika grupperna som har stridit mot regimen har haft sin bas där. Det vill säga det har varit ett område dit man har kunnat föra in via Turkiet både förnödenheter och vapen och allt möjligt annat. Det har funnits hemskt många starka grupper där det var en av de första provinserna som så att säga helt och hållet fritos som de säger från regimen. Så man har hemskt länge kunnat bygga upp en maktbas där oberoende av det är frågan om jihadistiska grupper eller andra grupper. Och det är kanske den klaraste förklaringen till varför Idlib finns kvar när ingenting annat av de så kallade rebellområdena längre egentligen finns. Och nu håller då regimen med hjälp av framförallt då iranska olika iranska sådana miliser eller iransk stödda miliser, också den iranska arméns hjälp och då ryska bombningar hålla på att ta den här regimen,
ja,
och det här området.
Men då frågar man ju sig att de här rebellerna som finns kvar där då och håller ut efter alla dessa år av ett förfärligt inbördeskrig, vilka är de egentligen?
Man kan så där lite förenklat säga att det är två kategorier. Den ena är den tidigare, åtminstone säger de att de inte längre hör till al-Qaida eller har någon koppling till al-Qaida. Det är Hayat Tahrir al-Sham som många kanske känner igen vid namnet al-Nusra-fronten. De bytte namn i samma veva när de sa att de inte längre hör till al-Qaida.
Alltså jihadister.
Det är tidigare, de är terrorstämplade av NATO och av Turkiet och av flera andra länder. Så omvärlden ser dem som en terrorgrupp. Det är den ena parten, det är den enskilt största gruppen. Och resten kan man kanske säga att hör till den här så att säga turkiska proxystyrkan. En så att säga paraplyorganisation som man kallar den syriska nationella armén trots att det inte har på det sättet någon koppling till syriska staten och att många av dem inte egentligen ens är syrier. Men det är egentligen de här två stora grupperna, det vill säga en relativt självständig terrorgrupp. Och en grupp som har samlat, man kan kanske säga, de värsta av de värsta från alla andra grupper under ett turkiskt paraply. Där Turkiet då går in och stöder med vapen och pengar och utbildning och vård i Turkiet och så vidare.
Ja.
Ja. Det är de här två stora grupperna, ja, som man kan tala om.
Mm. Vi ska bara inflika här då att Turkiet är ju också en av de stora spelarna här då, för Turkiet har ju en lång gräns mot Syrien och är då inblandat på många sätt. Det blir alldeles för komplicerat, tror jag, för att försöka förklara det nu här. Men i varje fall, Turkiet är mån, eller det är liksom en stor säkerhets... Gränsen mot Syrien är för dem en stor och viktig säkerhetsfaktor, och de lägger sig ju därför i vad som händer på den syriska sidan, så att säga, eller hur?
Precis. Man har sett ända från början av det här, om man inte kan kanske säga från början av folkresningen, men åtminstone från början av inbördeskriget, så har Turkiet gått in politiskt och sen senare med stöd, väpnat stöd och så vidare, för att stödja många olika grupper i det här området. Men man ser det, man har både satsat, så att säga, mycket pengar, mycket väpnad makt och mycket prestige i det här området.
Och mitt i då det här spelet och maktspelet mellan då de här stora, mäktiga länderna och aktörerna i det här området, så sitter då närmare 1 miljon, tror jag, civila fast i Idlib nu och kommer inte någon vart och är utsatta för de här bombningarna då när den syriska armén med hjälp av Ryssland försöker driva bort rebellerna, eller hur?
Det är alltså, Idlib har, eftersom det också då har varit liksom, så att säga, vaggan för det här upproret eller folkresningen, och sen har varit det starkaste rebellfästet hemskt länge, så har det också flytt massvis med människor från resten av Syrien under regimen. Mm. Folk som inte tror att de kan få ett normalt liv längre under regimen har flytt till Idlib. Idlib hade en befolkning på ungefär 1,2 miljoner före folkresningen började, och i dagsläget så finns det ungefär 3,5 miljoner människor, uppskattar
man. Det har mer än fördubblats.
Så det har mer än fördubblats, och det beror på att så många människor har flytt 3, 4, 5 gånger och hamnat i Idlib till slut, för att det har varit den enda, så att säga, relativt säkra platsen. Och nu är inte ens Idlib då längre säkert. Nu flyr man också där. Många har säkert sett bilder på de här massiva köerna, bilköerna på vägarna norrut mot turkiska gränsen, när folk bokstavligen har packat allt de kan i en bil med sin familj och bara åkt någonstans utan något egentligt mål. Bara åkt norrut undan den här framfarten i södra Idlib.
Ja. Men till saken hör ju då att det är ju väldigt stora frågetecken då kring vart de överhuvudtaget kan ta vägen.
Absolut. Det finns flyktingläger i Idlib som har funnits där hemskt länge. Mm. Men de är överfulla. Resurserna tryter. Det finns inte mat, det finns inte tält, det finns inte läkare, det finns inte egentligen tillräckligt av någonting där. Och nu har vi då i dagsdatum ungefär 800 000 människor igen på flykt mot de här lägren, för det är det enda stället de egentligen kan ta vägen. Mm. Men det finns ingenstans att ta sig vidare, och inte ens de här lägren är egentligen längre någon säker plats att ta sig till. Mm. Så vi har en massiv rörelse med människor som inte egentligen har någonstans att ta vägen. Mm. De är pressade mellan den turkiska gränsen som är stängd och den här syriska regimens framfart.
Ja, och här har vi då just den här enorma humanitära katastrofen. För det som ju är annorlunda nu, många kommer ju säkert ihåg då hur det var 2015 och 2016 med de här stora flyktingströmmarna, bland annat från Syrien. Också andra länder, Irak, Afghanistan och så. Många nådde ju också då Finland, som vi ju kommer ihåg. Men då var ju läget ett annat, för då var ju den turkiska gränsen öppen. Och sen kunde de ta sig därifrån, eller liksom vägar till Europa. Men nu är ju alla de här vägarna stängda, så läget är ju ett helt annat då än 2015 och 2016.
Läget är ett helt annat, och här finns också den så att säga ökade risken av att Turkiet nu har lovat att gå till motangrepp mot den syriska regimen för att tvinga tillbaka den här regimens framfart.
Ja.
Och då har man ett läge där Turkiet och Ryssland plötsligt står på inte bara olika sidor i, så att säga, konflikten politiskt, utan också kan ha sina jaktplan och bombplan i luften samtidigt. Det finns stora risker för det här, och de här människorna sitter fast i mitten av allt det här.
Ja.
Det, det är ett helt annat läge idag än vad det var då. För, helt enkelt för att de här människorna inte har någonstans att ta vägen.
Nej, precis. Och de är ju då, som du sa, det är många som har flytt många gånger förut. De är utblottade. De har inte de här 10 000 eller 5 000 euro eller vad det kostar i fickan att betala människosmugglare. Människosmugglarna finns kanske inte längre ens i samma utsträckning som då.
No, min uppfattning är att även om de här människorna skulle ha pengar så har Turkiet ganska effektivt lyckats få ett slut på den här människosmugglingen över den turkisk-syriska gränsen. Det vill säga, det smugglas en massa annat, men man har kanske då lyckats få igenom den här tanken om att det här, just den här typen smuggling kommer vi inte att tolerera och kanske givit då liksom större friheter för annan smuggling. Så har det rapporterats. Men det innebär också samtidigt att den här desperationen ökar. När det inte finns sätt att betala för det, det finns inga sätt att ta sig så att säga på ett säkert sätt ut härifrån. Så kommer det så småningom. Folk hittar alltid på åtminstone sätt att försöka ta sig till säkerhet. När det handlar om egen säkerhet, familjens säkerhet och så vidare. Och jag tror att det här kan få också ganska svåra avisidor i den här regionen. Mm. Desperation brukar leda till farliga situationer. Mm.
Nu har ju FN då slagit larm om att det här just precis är ett sånt här extremt nödläge. Men vad kan FN göra då mer än att slå larm eftersom det är så här låst och komplicerat och stängt på något vis, både rent fysiskt och också på alla andra sätt, politiskt på något vis, låst?
FN kan göra mycket lite. Det är, som sagt, så är det så att säga starka parter i säkerhetsrådet, Ryssland, Kina, USA till en viss grad, är omöjliga att få att enas kring någon slags.
Och de är dessutom inblandade.
USA är också fortfarande inblandade i den här konflikten, trots att de inte befinner sig just här, var de här striderna pågår. Och utan ett enat säkerhetsråd så kan FN i princip inte göra någonting i det här läget.
Men FN hade ändå i något uttalande talat om just de ryska bombningarna. Eller hur? Och att de ryskstödda bombningarna borde upphöra för de civila skull.
Det gjorde man ganska sällan under den här konflikten har man så att säga pekat finger på någon utomstående maktsinblandning. Man har ofta liksom vädja om att bombningar eller artilleribeskjutning eller vad det nu är ska upphöra mot civila i någon viss region eller någonting. Men ganska sällan pekat finger som man gjorde nu förra veckan när man faktiskt sa att de ryska bombningarna måste upphöra. De ryska bombningarna av civila mål måste upphöra för att den här humanitära krisen inte ska förvärras. Och det visar nog på att hur allvarlig den här situationen är, hur nära bristningsgränsen det humanitära läget är i Idlib. Att man är villig att så att säga peka ut Ryssland som är den som spär på det här läget.
Ja. Men alltså någon enskild lösning eller någon snabb lösning eller så, för om vi tänker då på alla de här just nödlidande civila, så den finns ju inte.
Nej, och det snarare så tyder allt nu på att den här situationen förvärras ytterligare i och med att Turkiet nu säger och har flyttat tusentals soldater och stridsvagnar och det ena och det andra in i Idlib och lovar då att ta till hårda tag mot regimen. Så snarare tyder det här på att det är på väg mot ett sämre håll för de civila än på att vi skulle hålla på att närma oss någon lösning.
Så ett hårt och högt maktspel med mäktiga parter som slåss om herraväldet helt enkelt i regionen. Och det här då får som sagt katastrofala konsekvenser för människor på flykt. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle och jag har pratat med Viktor Heikel som är utrikesreporter på Svenska Yle. Och jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!